Ja, Ragnar Rockragge Nygren. Så här lät det när du slog igenom som rockkung på 50- och 60-talen och la hela Sveriges ungdom för dina fötter. Nu sitter du här uppe i Västra Spansjön utanför Sollefteå i ett litet skogstorp och är hemmapappa.
Ja.
Det är lite skillnad på liv och liv, va?
Det är en stor skillnad på liv och liv, visst är det det. Men alla liv har ju både för- och nackdelar.
Ja, det finns väl speciella värden med att vara hemmapappa och ta hand om två pigga söner också.
Ja, det gör det. Definitivt. Oh ja, det är en jätteskön upplevelse att få känna av den kärleken som man kan ge barn och få ta barn.
Många papper idag som kan ordna det på det viset, de upplever ju det som väldigt fint. Vad är det som är så fint att vara med och fostra upp sina barn?
Jo, men det är ju nya liv, nytt liv. Och om du har en minne av barndomen själv så minns du att den var ju oftast i alla fall en lycklig barndom. Det sätter sina spår, ljusa spår tycker jag. Och jag vill gärna att mina barn ska få uppleva en ljus barndom.
Vad får du ut själv utav det här nu då?
Ja, jag tycker jag gör någonting faktiskt. Jag uträttar någonting. Fast det låter kanske konstigt, det här med att vara hemmafru eller hemmaman, det är ju inget arbete. Men för mig är det mycket, mycket mer kanske när jag var ute i förvärvslivet.
Hur ser dagen ut?
Ja, dagen ser ut att man kliver upp på morgon, ser till att ungarna kommer upp. Man sätter på morgonfikat. Det kan vara gröt, filmjölk, ägg, kokt ägg. Ja, det är ja, vad som brukar ingå i en frukost. Ja, de klär på sig och den äldsta, Fredrik, han hämtas av skoltaxa. Han går i förskola.
Ja, han är 7 år.
Ja. Och de kommer då vid 8:30 och sen direkt efter så skjutsar jag ner Theodor.
Som sitter i knä på dig nu?
Ja.
Ja, och som, hur gammal är du, Theodor?
Jag kommer inte ihåg.
Kommer inte ihåg, men du kommer ju ihåg det nyss när jag kom. Var det 4 år, va?
Ja.
Ja.
Ska fylla 5.
4 år och ska fylla 5. Hörru, du hängde en massa tvätt på sträcket här utanför när jag kom. Betyder det att du tvättar också?
Jag ska erkänna att jag inte är den perfekta, hur heter det, hemmafrun eller hemmamamma. Ja, nej. Ingen hjälper mig mycket med sånt som jag är väldigt dum på.
Ja.
Å andra sidan är jag duktig på andra saker. Jag har ju snickrat till huset här mycket själv.
Ja, du är full gång med reparationerna, ja. Fortfarande.
Ja, verkar det. Jag har hållit på i 8 år nu.
Ja, det blir lite i taget.
Ja, det är så fruktansvärt dyrt också.
Ja, det är det. Ja, ja. Och inkomsterna är inte som förr.
De är lite skrala, ja.
Ja, det är någon enstaka spelning.
Ja, jag har väl haft ett 10-12 sådär runt om året.
Ja, och det är Inger, din sambo, som svarar för inkomsterna då.
Hon får dra stora lasset, ja.
Ja, hon jobbar.
Ja, hon jobbar nu på Trollet här i Sollefteå.
En livsmedelsbutik, ja.
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 Ja, så även jobbar hon på Halsta och 2 kvällar i veckan blir det ungefär.
Ja.
Som biljettförsäljerska då.
Du bor väldigt fint här vid Östra Sjöändan och Västra Spansjön.
Mm.
Utsikt rakt över sjön och ett fint torp är det. Utnyttjar du möjligheterna här till friluftsliv och sådär?
Ja, det gör jag. Så fort jag har en ledig stund så går jag ut och går i skog och mark.
Ja.
Och har jag tillfälle att fiska så gör jag ju det.
Ja.
För vi har ju fin edelfisk här i sjön.
Ja, det är ju implanterat edelfisk
ja,
när de
är. Det är det.
Ja, ja. Hur kom det sig att du drog dig tillbaka hit till Västra Spansjön? Är det här något släktställe eller så?
Ja, pappa min är född här, så farfar var det som drev det här som jordbruk.
Jaha. Mm. När var det ni flyttade hit? Som du flyttade hit?
78 måste det varit, ja.
Och skälen var?
Det var dels dåligt med bostaden i Stockholm. Så var jag väl lite trött på storstadslivet för tillfället. Och jag träffade Inger här uppe som är från Underom. Det ligger några mil utanför Sollefteå. Och ja, vi fattade tycke för varann och blev med barn.
Ja.
Och tyckte jag det var lämpligt att lägga ner de pengar som jag istället skulle ha lagt på en lägenhet i Stockholm och lägga dem här på att renovera det här torpet.
Ja, och det håller du på med?
Det håller jag på med nu.
Ja. Ja, just det. Du hör ju till de levande legenderna när det gäller rockmusiken i Sverige. Och det har skrivits och pratats en hel del om dig. Men jag tror att jag vill att du ändå med egna ord ska berätta hur du började det där.
Ja, hur ska man börja? Vi var ju mycket, eller jag var musikaliskt intresserad. Jag spelade trumpet när jag var 17-18 år. Och gitarr. Jag lyssnade på rockmusik då, hade hört Elvis Presley, Bill Haley, Gene Vincent. I alla fall så kände man ju mycket orkester som spelade musik. Men då var Dixieland-musiken populär.
Ja.
Så vi umgicks då med en orkester som spelade Dixieland. Jag själv var inte med där, men det blev ju så att man var barndomskamrater och umgicks. I alla fall då så var det en sommar här uppe i Västra Spansjön. Jag och tre grabbar till, vi hade åkt upp över sommaren för att jobba i skogen här och kunna koppla av och idka lite friluftsliv. Vi jobbade då kanske bara 3-4 dagar i veckan, för vi tog det samtidigt som en semester.
Ja.
Och jobbade för uppehälle och skojigt.
Ja.
Nå, i alla fall med utav de här tre grabbarna var en man vid, en pojke vid namn Nils Mortensson. Så vi kallar han för Nisse Skåne, han var född i Skåne. Och han var väldigt driftig, som så han var en liten försäljartyp, om du vill säga, som nu säger man manager.
Ja, just det.
Och vi var och dansade på Långsele Folkets Park. Där gick han och pratade med föreståndaren för parken. Och sa som det var att han hade en Dixieland-gäng, eller kände ett Dixieland-gäng som heter Noise Makers från Stockholm, som var jättebra. Han bredde på, såklart han kunde ju prata.
Ja.
Jaha, det lät ju intressant, tyckte den här arrangören då, som fixade till så de fick ett jobb, grabbarna, i Långsele Folkets Park. Och det var väl i juni, juli någon gång däremellan den vevan.
Mm.
Och upp kommer de här grabbarna då och spelar. Och så räknar de ut det här, för du vet, de har, i Dixieland orkester består av tre blås plus ett komp.
Ja.
Och det var dåligt med fikapauser, för det tyckte inte arrangören om att man gick av scen och fika på den tiden. Då tänkte de så att de skulle turas om och gå av och fika. Så att tre blåsarna exempelvis gick av scen och kompet skulle köra. Men det blev lite tönt, och visste de att jag sjöng lite rock'n'roll och sådär.
Ja.
Så Ragge, ta gitarren nu och så går upp och så kör dina låtar här, så får hinner vi fika. Jaja, blyg var jag, men roligt skulle det ju bli, tänkte jag.
Ja.
Så jag upp på scen och drog Tutti Frutti och Biva på Lola kanske det var.
Ja, just
det. Tror jag kunde många med. Ja, var det tre så var det okej. Ja. Och det blev en enorm succé i alla fall. Ja, när jag hade kört de där tre låtarna skulle gå av scen då, ja, det fick jag inte gå av scen, utan då stod de och applåderade och stampade i golvet, så jag fick ta samma låt en gång till.
Så du gjorde ditt genombrott i Långsele?
Det gjorde jag.
Ja, ja faktiskt. Ja. Vilket år var det här?
57.
Jaha, ja just det. Vad hände sen då?
Det blev samma spelning en gång till lite senare på hösten, augusti. Då hittade den här Nisse Skåne på namnet Rockragge.
Ja.
Då han hade annonserat i tidningen med namnet Rockragge och skrivit på sina bilar. De hade gamla amerikanska bilar, du vet hur det såg ut förr i tiden. Hade målat med vit plakat för kom upp och överraska mig igen.
Och då satte du upp ett eget band?
Ja, då tog vi ut det här Dixieland-gänget, kompgruppen i princip. De hade nämligen en elgitarr, det var bland de första bland de här Dixieland-gängen som hade skaffat sig det.
Ja.
Så det passar utmärkt till rock'n'roll.
Du bytte trumpeten till gitarr då, definitivt.
Och sång.
Jo, gitarr och sång, ja.
Jag kunde väl inte mycket mer än tre ackord på den tiden. Det var vad som räckte för rock'n'roll då.
Och vad hette ni?
Vi hette Rockragge and His Four Comets.
Just det. Mm. Och det var då det slog till på allvar?
Då slog vi till och gick upp på Nalen och sen var det klart.
Ja. Gick det på en gång det där?
Ja, det gjorde det. Det var liksom ingenting att arbeta sig in i branschen. Nej. Utan bara så pang, så stod man där.
Det här var någonting som publiken hade väntat på.
Ja, det måste ha funnits ett fruktansvärt sug efter, för det var enormt. Ja.
Var det en ny musik då?
Det var det väl. Det var nog helt revolutionerande för ungdomen. Dels då att vi var samma ålder, alla som stod och spelade. Vi var unga då, vid 18-19 års åldern hela gänget.
Ja. Man måste väl säga i alla fall att rocken, det är en musik som har levt och hållit sig genom åren, och den upplever väl idag en renässans, kan man påstå.
Ja, det gör den definitivt. Nu tycker väl jag att rock'n'roll för mig har alltid funnits, och musiken tycker jag har levt med, fast de har kallat för annat, twist eller pop eller vad det nu har hetat. Så tycker jag ändå hade funnits rock'n'roll i musiken, fast nu går man ut och säger att rock'n'roll, det är mer accepterat i dagens läge.
Ja. Hörru, hur var det här livet då, när ni var som mest på toppen? Var det ett enda saligt rus av lycka, eller?
Ja, det var lite farligt. Man red på toppen av en surfingvåg.
Ja.
Det var lätt att trilla ner, kanske.
Tjänade pengar då?
Jo, det gjorde man. Men tyvärr var man ju så pass ung och inte hade någon ekonomisk utbildning och fick väl ingen direkt hjälp. Pappa min dog 57 när jag började. Så jag hade väldigt svårt för att hålla i pengarna.
Du satte sprätt på dem.
Ja.
Det var lätt fånget, lätt förgånget.
Så sant, så sant.
Om du hade fått börja på nytt, skulle du ha handskats på ett annorlunda sätt med pengarna?
Ja, men självklart. Man lär sig med åren. Det är oja. Mm. Det skulle jag definitivt göra.
Ni blev ju väldigt populära. Ni samlade stora skaror. Det var mer eller mindre hysteri bland publiken. Ni höll på att spränga Brännaborg i Härnösand och det där.
Ja, man begrep faktiskt inte så mycket varför folk reagerade så. Men det var väl som en spegel av sig själv. Man levde ju ut på samma sätt när man stod på scen.
Ja.
Det var en känsla som man lät komma ut utan hämningar.
Ja.
Och publiken ville väl leva med på samma sätt, vad jag förstår.
Det har ju förekommit en hel del stimulansia och knark och sånt. Hur var det på den tiden i de kretsar du fanns?
Knark fanns väl inte i våra kretsar, åtminstone definitivt inte i början. Men däremot så hörde man väl kanske i andra grupper att det fanns. Men vad som fanns var väl sprit.
Ja.
Men jag tror nog att vi tillhörde de skötsamma.
Gjorde det?
Ja, hoppas att folk
problem.
Hade en uppfattning.
Får jag vara den här gången och fråga, testar du någon gång det här med knark eller så?
Tyvärr så var det ju så på den tiden att det var väl inte förbjudet. Ja, det ska inte låta vara osagt, men det var liksom... Ja, det var väl ingen som sa att det här får du inte göra. Men jag vet ingen.
Nej.
Så när det kom då någon musikant som man såg upp till kanske och hade det här så att smaka, så tyvärr så hände det att man smakade.
Ja, men det blev aldrig något problem?
Nej, för jag hade kamrater som faktiskt fastnade i drogmissbruket ordentligt. Mm. Och flertal av dem dog utav missbruket.
Så du såg vad det kunde leda till?
Ja, precis. Ja. Jag kände på mig själv att det var inte nyttigt.
Och du hade karaktär och styrka att sätta stopp också?
Ja, nu var jag inte ensam. Jag träffade en väldigt fin flicka på den tiden. Så vi bägge kom underfund med hur farligt det var.
Mm.
Så vi hjälpte och stötta varandra. Och gick in och började på arbeta ordentligt istället.
Och det gick bra?
Det gick jättebra. Ja. Det var faktiskt
Men det var ganska utbrett och det var många som gick ner.
Ja, det kom så plötsligt den här drogvågen. Så det fanns väl inte direkt det här hårda förbudet som är nu.
Nej.
Det var mer accepterat. Ja.
Det här med Rockragge and his four comets.
Mm.
Det upphörde så småningom.
Ja, jag gjorde militärtjänst 60-61 tror jag det var. Och på den tiden var det väldigt svårt att få permission för spelningar.
Ja.
Så de spelningar vi kunde ta det var på helgerna.
Mm.
Och det fick inte vara för långt för man skulle vara tillbaka på måndagen då.
Ja.
Söndag kväll till och med om man inte hade fått någon nattpermission.
Var det svårt att hålla ihop bandet då?
Ja, vi lyckades hålla ihop det, men det var ju svårt för de andra grabbarna att leva på det lilla. Jag fick ju gratis logi utav det militära, men de andra hade lite svårt. Men sen när jag möckade från rekryten så startade vi ett dansgäng och körde då en sommar efteråt.
Ja.
Men det var för mig väldigt tråkigt för... Vi gjorde så att jag inte fick vara med de första timmarna, att jag fick göra en show då efter 2-3 timmar. Och det var ju väldigt tråkigt att stå och ta död på den tiden. Och helst skulle du inte synas för publiken innan du går upp och gör din show.
Nej.
Så det var ju att sitta i en loge eller i bilen och sitta och läsa en bok eller en tidning.
Ja.
Det
blev för långsamt för dig.
Ja, det var lika långsamt som att gå vakt i det militära.
Ja, just det. Sen kanske du inte var så förtjust i musiken heller, jag vet inte.
Jo då, jag tycker om nästan all musik. Men det är klart, helst sjunger jag ju rockare.
Ja,
men...
ja. Så det där med dansband, det lade du av med?
Ja, det höll vi på en säsong bara.
Vad blev det sen istället då?
Ja, det var väl i den vevan... Ja, inte visste vad jag skulle göra. Utan det var ju väl då man kanske drev lite, jag tror ett halvår, som man inte hade någonting att lägga vantarna på.
Ja.
Tills jag ånyo, men det var då jag tog mig kragen och var på arbeta. Då började jag som diamantborrare, kom jag ihåg, och jobbade. Jag gjorde bergundersökningar för tunnelbanan och så i Stockholm. Och sen hamnade jag uppe i Kiruna. Var
ja, det var uppe i Kiruna och började efter diamanter.
Nej, det låter så förjämligt. Men man använder en borrkrona med diamantskär i.
Ja, just det.
Man gör alltså undersökningar av bergskroppen. Man tar upp berget i princip. Du får en smal stång utav berget hela vägen så man kan se hur...
Var du anställd av gruvbolaget då, eller av någon sån här undersökningsfirma?
Diamantbolag tror jag det heter.
Diamantbolag. På den tiden. Ja. Hur var det då?
Ja, det var väl inget fel på det. Det var ganska intressant att jobba nere i gruvan och på Kiruna där. Det enda felet var att efter drygt halvår så fick jag indrivning på lönen. Jag hade en skatteskuld som jag hade åsamkat mig då under glansperioden.
Ja.
Och då kom jag ner på existensminimum och uppe i Kiruna att leva på existensminimum, det var svårt.
Det gick inte?
Nej.
Nej.
Det klarar inte jag av, tyvärr. Så då flyttade jag tillbaka ner till Stockholm.
Ja. Och du hade en massa olika jobb under den här perioden?
Ja då, jag körde lastbil och jag har varit brevbärare och retuschör och glas- och porslinsbranschen var jag ju mycket i.
Ja, det var någon släkting till dig. Var det din bror som hade en porslinsaffär?
Ja, ursprungligen var det mammas och pappas eller morfars och mormors.
Ja.
Men som sedan med en bror fick övertaga en affär.
Var det i Stockholm?
Det var Stockholm på Östermalm.
Ja, just det. Men efter alla de här olika jobben då, som diamantborrare och lastbilschaufför och brevbärare och allt det här, då kom du in i musiken igen. Var det då rockfolket uppstod eller?
Ja, 70-71 så kommer Bertilsson upp till mig när jag står och arbetar på porslinsaffären.
Bertil Bertilsson?
Ja.
Ja.
Och säger det att de skulle starta någonting på Danbergs trea. Försöka och spela musik, lättsam underhållning utan dans, utan det ska bara vara musik och underhållning. Fråga om jag ville ställa upp och köra lite rocklåtar. Ja, klart. Alltid roligt att få spela rock'n'roll eller musik.
Ja.
Så det gjorde jag.
Ja.
Och den där Danbergs trea utvecklades till en fruktansvärt succé. Det var ju köer, som på gamla Nalentiden, flera kvarter.
Jaså du? Ja. Blev det en sån succé det också?
Ja, det blev det.
Och det var en vanlig krog va?
Det var det. Det var en tredjeklasskrog.
Ja,
och sen steg det lavinhartat. Så vi hade väl som mest 350 spelningar ett år. Och då förstår du att det var inte 350 dagar, utan vi spelade 4-5 gånger om dagen ibland. I värsta fall. Men oftast var det 2-3 spelningar om dagen.
Det låter jobbigt.
Det var jobbigt. Men det var roligt också.
Ja.
I och med att du möttes av en sån entusiasm från publiken.
Ja.
Så då är det alltid roligt att hålla
och
på.
Och kulorna rullade in. Var du fortfarande oekonomisk?
Nej. Då hade jag lärt
mig. Hade du lärt dig läxan?
Ja. Något sån här, jo tack.
Ja. Du tog vara på slantarna lite bättre. Använde dem på bättre sätt.
Jo, precis. Så mycket har jag ju lagt ner. De slantarna har jag lagt ner här då.
Ja, du har gjort det.
Ja.
Det här idolskapet nu, det har väl både positiva och negativa verkningar.
Ja.
Upplevde du det på något vis som det var otäckt eller olustigt någon
det
gång?
Det kunde bli lite skrämmande ibland. Jag minns en gång i en liten stad i var det Södermanland eller Uppland. Jag kommer inte ihåg namnet, men det spelar väl ingen roll.
Nej.
I alla fall så var det var ett Folkets park. Och det var en fruktansvärt entusiastisk publik som hejade och hörde. Vi gjorde en jättebra show tyckte vi. Och tyckte de med. Och då hade vi naturligtvis en spelning till så vi hade lite bråttom. Vi skulle springa till bilen. Vi hade en stor country sedan Ford tror jag den heter. Med en släpvagn då som hade instrumenten i. Och vi fick hjälp av polisen för publiken stormade oss och skulle ha autografer och ta och slita kläderna av en. Men till slut så kom vi in i bilen. Det gick faktiskt efter mycket om och men. Så skulle vi köra. Och det var lugn. Ja, vi kom en meter i minuten.
Ja.
Efter mycket om och men och vakter hjälpte till. Och poliser hjälpte till. Och folk klängde på bilen och på släpvagnen. Så vi fick ju krypa. I alla fall, vi kom ut genom parkgrindarna. Och då låste de grindarna och vakterna. Så inte resten av folket skulle följa med. Men ändå var det ett hundratal som hade släppt ut och hängde på bilen.
Mm. Ja.
Och vi tänkte, hur ska det här gå? Vi som hade bråttom och allting. Ja, vi fick krypa ner mot stadens centrum där vi visste polisstation låg. Tänkte, vi åker till polisstation så får de komma därifrån och hjälpa oss. Och vi kan köra.
Ja.
För det, ja, du kunde promenera bredvid bilen. Fortare vågade vi inte köra när folk hängde och klängde på den.
Nej.
Så vi kommer fram till polisstation då och signalerar. Vi tog oss inte att kliva ur bilen utan vi ställde oss och tutade där. Ja, ut på trappen kommer en polisman i skjortärmarna och vi ropar efter hjälp, säger vi. Vi måste iväg. Ja, säger han. Här finns inte en polis alla upp i Folkets park och ordna till så upploppet tar slut.
Så där fick det inte mycket hjälp.
Nej.
Nej, men den här hysterin, den togs alltså sådana uttryck så det kändes lite olustigt för er emellanåt.
Emellanåt så blev det lite farligt faktiskt. Men peppa, så händer det aldrig någonting.
Det är lite lugnare nu här i västra Spanien. Theodor, han sitter lugn i ditt knä nu medan vi pratar. Mm. Och de här två grabbarna, de skriker väl inte fullt så mycket som dina fans på den tiden det begav sig.
Ja, nu har de röster körs.
Men inte på samma sätt. Nej. Saknar du det där livet i alla fall?
Ja, det är ju både och som det är med allting.
Ja. Kan det här uppe i skogen, det här stället ligger en 5-6 kilometer utanför Sollefteå och rätt så ensamt. Kan du känna att det är för isolerat ibland, eller?
Inte nu så mycket som kanske i början. Det var väl lite tveksam om jag skulle klara av det här. Men nu tycker jag det går lättare.
Ja. Du har stått här i glansen och blir tusentals, tiotusentals människor och så där vidare. Mm. Och då kan man ju förstå att det är en väldig kontrast att hamna här uppe på ett litet skogstorp här vid västra Spanien. Men det, du har vant det och du har ställt in det på
det. Ja, och kontraster tycker jag om. Det ger ju lite mening åt livet tycker jag.
Ja, och meningsfullt att uppfostra pojkarna här.
Ja, det tycker jag. Ja.
Men, inte för ty. Så tror jag att du gärna skulle vilja ha lite fler spelningar. Och sånt är väl på gång?
Det är på gång, ja. Vi har fått redan en hel del jobb och mera lär det vara enligt han som bokar oss.
Vad är det för gäng du har skrapat ihop här i Sollefteå nu då? Är det några vidare musiker?
Ja, det tycker jag, hörru du. Det är killar från Stratos. Och vi har bland annat Agnes Söderberg på gitarr, sjunger gör de allihopa. Sen har vi Max Svensson på klaviatur och vi har Tobbe Karlström på elbas. Stratos heter de som dansgäng som jag plockar ut, men nu heter vi Rock'n'Roll Corporation. Sen har vi Lasse Lind på trummor.
Kommer du i närheten av Folkhomets eller Rockfolket?
Ja, de ska bli mycket bättre.
Vad kommer ni att röra er någonstans? Norrland eller hela Sverige? Eller?
Vi kommer väl att kamma av Norrland så mycket som möjligt, för det vill vi ju gärna vara. Ja. Men vi tar ju naturligtvis spelningar längre härifrån också.
Om jag har fattat det rätt, Ragge, så är det väl musiken framför allt du vill jobba med fortfarande, fastän du har passerat 40.
Jo, det sitter i blodet.
Ja, för någon riktig torpare blir du väl inte. Jag menar inget förklenande i det, men det odlingarna här, det kan bara bli till husbehov.
Ja, det blir potatis och jag har hela året och så blir det lite grönsaker. Ja. Jordgubbar för barn. Ja, för min egen skull också älskar jordgubbar. Det blir så lite smått bara.
Det här betyder att du gör comeback alltså?
Ja, det kan man väl säga att man försöker göra.
Ja, och du tycker inte att, nu är jag lite fräck kanske, men jag tänkte säga faktiskt, du tycker inte att du är för gammal?
Nej, det är nog andra som tycker, jag tycker inte
du
det.
Du tycker inte det?
Nej, jag vet inte, jag tycker...
Och de spelningar du har haft nu som har varit lite mer sporadiska, men du har varit med i tv då och då, du har haft spelningar, populariteten finns där, den sitter där.
Ja, enligt vad jag kan märka så tycker folk det är roligt att jag existerar och finns till.
Ja, men då är det väl bara riktigt att man tar vid igen då?
Ja, det tycker jag.
Du sa tidigare här att du gillade strängt taget all musik, men det är ändå rock'n'roll som har blivit din specialitet på något vis. Och det är en rock'n'roll-våg igen över landet. Mm. Varför är den så, biter den sig fast så kolossalt och blir så populär den här musiken då?
Ja, jag tror att det har att göra med att den, det låter konstigt, men jag tycker den är kärleksfull på något sätt. Den är inte speciellt politiskt inriktad i alla fall så du kan ta på det, utan det är en värme, det är en glädje, det är spontanitet, det är att leva ut utan att göra någon annan människa illa. Det är för mig rock'n'roll-musik. Glädje, kärlek, värme.
Det är fina ord.
Ja, men det är en fin musik också.